Cunningham, grundaren för YWAM som det heter på engelska, UMU som vi säger i Sverige, ungdom med uppgift. Och det är väl hans biografi kan man säga, som han skrev efter att han på 50-talet fick en vision av Gud. En vision av vågor som sköljde fram över världens kontinenter. Och det var inte då tsunamin 2004 han såg, utan det var några speciella sorts vågor. Det var vågor av ungdomar, såg han. Och han förstod att det här var någonting som Gud kallade honom till. En vision som Gud gav honom som han skulle gå emot. Och det kom att bli nyckeln för Lauren Cunningham hela sitt liv. Det här att ställa den här frågan som boken heter. Är det verkligen du, Gud, som säger det här? Han hade egentligen en lysande framtid i ett familjeföretag. Han blev ungefär samtidigt som han beslutade sig för att följa Guds väg, så fick han ett väldigt lukrativt erbjudande som han behövde offra för att Gud kallade honom till något annat. Idag finns YWAM i ungefär 130 länder. Och det fortsätter att skölja vågor av människor, unga, som går ut med evangeliet. Jag har själv varit iväg ett halvår som 20-åring på Mauritius av alla ställen. Man kan åka till värre ställen så att säga. Snart kommer en våg över Partille, för att i höst så planeras någonting som heter The Send. Och det är YWAM i Norge som har startat det här som en vision för att väcka liksom synen på vad det faktiskt är vi har hos unga och gå ut och dela det. Och jag tänker att det finns stora likheter mellan Lauren Cunningham och Abraham. Det här var en lång intro då till dagens text. Men jag kan tänka mig att Abraham ställde den frågan till Gud ganska många gånger. Är det verkligen du, Gud? Och jag tror att det började när han var 75 år och fick det första tilltalet. Lech lecha heter det. Gå ut. Gå två gånger, understryks det. Det är dags att gå, Abraham. Jag ska visa dig ett land. Du ska bli ett stort folk och så vidare. Alla jordens släkten ska bli välsignade i dig. Och när jag nu skulle börja skriva predikan för 6 år sedan och min blick föll på den här, så var det just när jag skulle för första gången predika på den här texten, som inte är lätt. Det är verkligen ingen lätt text. Särskilt inte när man är småbarnspappa också. Men jag tror att det är de texterna som vi behöver predika lite extra mycket, just för att dels de får inte lämnas där okommenterade, och dels för att det finns ofta skatter bakom hårda skal i Bibeln. Men det som slår mig då när jag tittar på texten med nya ögon är att Abraham ställer inte den frågan. Är det verkligen du? Och han säger inte som man kanske hade tänkt sig, att han skulle säga jag skulle vara, sa du? Eller kanske ännu hellre, glöm det, Gud. Eller varför inte som Jesus själv, gå bort från mig, Satan. Jag kan tänka mig att det hade varit min reaktion för ett sånt tilltal. Nu vet jag inte vad det var, hur Abraham fick det tilltalet, men vi ser i alla fall ingenting, ingen invändning. Och det är inte likt Abraham. För ser vi några år tidigare när Gud berättar för Abraham att det kommer komma en dom över Sodom och Gomorra, de här två städerna, så ser vi att Abraham börjar ifrågasätta och börjar vädja till Gud. Men tänk om det finns 50 rättfärdiga. Måste städerna gå under då? Nej, det behöver de inte, säger Gud. Okej. Men tänk om det finns 40 Och så går Abraham ner till 10 då. En annan gång så ser vi Abraham rädda sitt eget skinn. När det blir torka, de behöver fly, han och Sara, hans fru, till Egypten. Och han förstår att jag ligger risligt till för att min fru är så vacker. Är det fler män som känner igen sig i den? Han kände i alla fall så att de kommer döda mig för att jag har en så vacker fru. För de vill ha henne. Så han frågar helt enkelt Sara. Du, kan du tänka dig att ta smällen? Att du säger att du är min syster. En vit lögn visserligen, för de var halvsyskon. Verkade som. Men det är otroligt fult gjort. Och jag tror att när vi är liknande saker vi gör när vi blir rädda, då blir vi själviska ofta. Vi handlar väldigt själviskt. Men om man då ser på Abrahams liv, hur han har reagerat inför tuffa situationer, så känner vi inte igen Abraham här. För det står liksom redan tidigt nästa morgon, om man fick visionen på natten kanske, så börjar han packa åsnan och gör sig redo. Vi förstår ju att det var en prövning, för det står där. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Men det står ju inte att Abraham förstod det på en gång. Det står ju inte att Abraham säger liksom, Abraham, nu ska jag sätta dig på prov. Är du med? Nu kommer det. Offra din son. Men samtidigt så undrar jag om inte Abraham förstod att det var en prövning. Kan det vara så att Abraham hade lärt känna så Gud, han kunde känna igen nyanserna i tilltalen? Jesus säger i alla fall att fåren känner hans röst. Inte orden. Så tänker vi lätt att vi ska liksom, det är Bibeln, det är Guds ord. Så, men Jesus säger det är rösten. Och vi vet att man kan missbruka Bibelns ord i politiska syften och allting. Men det är någonting med rösten som man lär känna. Och kan det vara att Abraham faktiskt förstod och att det var därför han var så villig? Lech Lecha, det var så det började. Kanske 50 år tidigare. Gå ut. Och precis de orden kommer igen nu. Lech Lecha. Fast inte gå till det land jag ska visa dig för du ska bli ett stort folk, utan gå till det berg, den plats jag ska visa dig för du ska offra din son. Det går på ett sätt totalt emot det förra och så totalt emot den Gud han har lärt känna. Men samtidigt så är det en skillnad i tilltalet nu. För första gången Gud gav det här Lech Lecha, så säger han Abram. För det var så han hette då. Men när Abraham var 99 år fick han ett nytt namn av Gud. Du ska inte längre heta Abraham, utan du ska heta Abraham, som betyder stor, för du ska bli en fader till många. Och sen ett år senare får han sonen som löftet är knutet till. Och det är det namnet Gud. Det är första gången faktiskt som vi ser tilltal med det nya namnet till Abraham. Abraham. Lech Lecha. Så det var som att Gud redan där i tilltalet avslöjade, jag är den Gud som har gett alla de här löftena. Han hade ju sagt tidigare, det är Isaks säd som ska föra ditt namn vidare. Tydligare än så kan det liksom inte bli. Och kanske är det då därför som han är så beredvillig den här gången, som han inte käftar emot, för han förstår att nu är det någon form av prövning, nu är det någonting Gud vill. Och han börjar på samma sätt vandringen mot en plats som han inte vet på förhand. Så det är det här livet som vi kallade till att leva, att hela tiden lyssna in Gud För det är Gud som ska visa din speciell plats. Och sen så efter ett tag när de börjar närma sig så säger Abraham till tjänarna att stanna vid åsnan. Så går han och Isak vidare. Nu ska jag bara se var jag är någonstans i mitt manus. Det är alltså 4000 år sedan ungefär. Och det berg som det skulle visa sig vara. 1000 år senare får ett tempel. Berget Moria. Eller Sion. Där offer skulle ske för syndernas förlåtelse. Ytterligare 1000 år senare skulle en älskad son bära sitt offerträ upp på det berget. Inte till tempelplatsen utan vidare upp till bergets högsta topp. Om det nu är så, vilket jag tror, att det som kallas för Gordons Golgata är den riktiga platsen. För den klippan som är där är, som jag har förstått det, den högsta punkten på det berget. Och det var då, på den tiden var det där man offrade på höjderna, på topp, bergstopparna. På Jesu tid hette den platsen Golgata, skallen. Men jag tror att det är många som funderar på varför lät Gud Abraham och Isak gå så här långt? Han hade ju redan tidigt visat att han var villig att gå. Och vad skedde med Isak i den här processen? Fick han inte traumatiska minnen? Texten står bara där rakt upp och ner. Det är inga känslobeskrivningar. Den är öppen för att meditera över. Den är öppen för den heliga ande att fylla luckorna. Mening, uppenbarelse. Och jag tror att vi ska inte svälja det här så som Abraham verkar göra. Utan jag tror att det är ytterligare ett sätt för att vi ska brottas med texten. Det är något som inte stämmer här. Leva oss in i det. Hur kändes det för Abraham när han står och börjar lasta på ved på sin son? Abraham som själv var för gammal för att bära det. Och vad upplevde Isak? Märkte han att pappa var tyngd av någonting? Att han var tystare än vanligt? Det är som att man kan liksom nästan känna den där tystnaden. Och efter ett tag kommer den oundvikliga frågan när de är på väg där för berget. Pappa, vi har eld och ved. Men vad är fåret som ska offras? Och pappa står två gånger i den meningen. Så det är som att det understryks en väldigt nära relation. En väldigt fin, förtrolig relation. Abraham är verkligen pappa för Isak. Och hela texten understryks med meningen ta din enda son Isak som du älskar. Alltså fyra gånger en kort mening så nämns Isak på olika sätt. Och dessutom som du älskar. Det här är första gången som det ordet står i Bibeln. Det är som att det är någon slags klimax. Det är verkligen understryker. Det här är en kärleksfull fader-son-relation. Kanske sväljer Abraham några gånger innan han svarar. Min son, Gud ska utse ett lamm åt sig. Och vad var det då, det svaret? Var det en kärleksfull full lögn? Eller var det Abrahams tro? Han hade i alla fall sagt till tjänarna, stanna här tills vi kommer tillbaka. Åtminstone hade han inte hjärta att säga till Isak, Isak, lyssna nu. Det är du som är fåret. Och då, när vi tänker den tanken, så måste vi inse att någon gång så behövde fadern säga det till Jesus. Och då blev det starkt. Vi var på en New Wine-konferens för, det är väl 2 veckor sedan nu. Och då pratade Bruce Collins just om Jesu mänsklighet. Har du funderat på det någon gång? Om inte, så gör det nu. När förstod Jesus att det var hans faders vilja att han skulle offras? Var det när han var 12 år och i templet? Eller var det när han var 30 år och steg ner i floden Jordan? Och samma mening om Jesus sägs från himlen som himlen sa till Abraham där. Din son som du älskar. Eller var det någonstans längs resan med lärjungarna som Jesus började förstå vart han var på väg? Det säger inte heller Bibeln. Men någon gång så behöver i alla fall fadern säga till sin son det som Abraham inte förmådde säga. Någon gång behöver fadern säga till Jesus, min son, alla de får lamm som folket har slaktat, det är du. Det är en bild för dig. För det är bara ditt blod som kan göra det här. Vi ser gång på gång i Bibeln att Gud behandlar sina vänner, sina närmsta, på ett speciellt sätt, på ett ganska brutalt sätt. Som någon sa i sin vrede en gång till Gud, nu förstår jag varför du har så få vänner. Men innan den nåd och de välsignelser som kommer ur det här, så är det bara brutalt för oss. Men i efterhand så ser vi nåden. Och att det var nödvändigt för Guds välsignelser. Vi behövde renas. Vi behövde tömma oss på högmod. På idealbilder. Hur vi ska leva ut Guds kallelser. Som om vi kunde räkna ut det själva. Hade Mose klarat att leda folket utan 40 år i öknen? Hade Josef lyckats förmå att inte passa på att leva lyxlivet i de 7 feta åren om natten innan? Och vad de åren gjorde i fängelse och som slav? Eller som Gud sa till Paulus, jag ska visa hur mycket du måste lida för mitt namns skull. Men min nåd är nog för dig. Du skulle egentligen gått under den väg du hade valt. Men nu har jag kallat dig. Men det är svårt att tänka sig in i att Gud skulle kalla oss till saker som går totalt emot den Gud vi lärt känna. När det bara strider mot allt mitt förnuft, mot min vilja, mina känslor. När allt inom mig protesterar. Utom vissheten som Abraham verkar ha förstått att det är Gud den här gången också. Jag tror att första gången Lech Lecha, då var det en härlig vision. Gå till ett land, du ska få ett land, du ska bli ett stort folk. Det var liksom härliga löften knutna till ovissheten. Nu är det egentligen allt sånt är bara borta. Det är som att Gud har tagit bort allt det. Det enda som är trösten, det är någonstans att han är ledd av Gud. Jag hade en sån här period när jag hade fått tinnitus i tonåren och hade liksom strykit ett stort streck över tanken på att hålla på med musik. Och jag mådde väl dåligt av min tinnitus, så jag var rädd och jag gick alltid med öronproppar. Och så upplever jag efter kanske fem års tid att Gud plötsligt började kalla mig till att hålla på med musik och dessutom sjunga i ett band. Och det var faktiskt under det här halvåret. Folk som bad för mig gav bilder att jag ser dig stå och sjunga Guds ord för tusentals personer och så vidare. Och jag liksom, det var nästan så jag ville skratta åt det, för det fanns inte kvar i min värld att jag skulle kunna hålla på med musik på det sättet om inte Gud helade mig. Och under det året så fick jag också förbön just för min tinnitus, och det hände ingenting. Men någonting hände här i förbönen. Det var som att jag la det i Guds händer, min tinnitus. Och hellre en hjärtats tinnitus, hellre en hjärtats känslighet. Att det får vara fokus om. Men när det började närma sig att åka hem, så var då mina bandvänner hemma i Sverige. De bara satt och väntade på att jag skulle komma hem och att vi skulle... De hade byggt en musikstudio och ville verkligen satsa. Och jag var livrädd fortfarande. Men jag sa till Gud så här: okej, Gud, om det här är du, så måste du visa mig det, för annars vågar jag inte gå den vägen. Amen. Och när jag säger amen så ringer min mobil. Det här är 2004. Då använde man inte mobiler som vi gör idag. Den hade ringt kanske 10 gånger på det halvåret, och då var det min familj som ringde. Nu ser jag att det är ett svenskt nummer, men det är inte hemifrån. Så jag svarar: ja, det är Joel. Ja, hej, vi ringer från Stim här. Om det stämmer att du ska skriva musik för Out of Clouds, som vårt band heter då. Och jag visste inte ens vad Stim var. Då visade det sig att det var de i bandet som hade sagt: men Joel skriver ju låtar, vi kanske ska stimma hans låtar. Sådär. Ja. Men så det blev verkligen jättetydligt för mig att, alltså, man kan ju räkna på den sannolikheten. Jag är ingen matematiker, men det var så tydligt att Gud sa lech lecha till mig: gå, jag är med dig. Och för mig blev det också väldigt, väldigt viktigt att gå med den frågan: är det verkligen du, Gud? Alltså jag visste att är jag inte under Guds beskydd, så är det här ett omöjligt uppdrag. För han har ju inte ens helat min tinnitus. Så att det blev väldigt viktigt för mig att, jag sa det också, att ja, men ska vi göra det här, då vill jag att vi söker Gud. Jag vill att vi ber varje gång vi träffas och så vidare. Ja, men det är absolut, de var på. Så vi bad, och första gången vi ber så ringer någons telefon. Ja, hej, vi har hört att ni har startat band. Vill ni komma och spela på vår ungdomsgård för 50 personer? Man får inte spelningar på det sättet, särskilt inte när man knappt finns. Nästa gång vi träffades och bad så ringer en telefon. Ja, hej. Vi ringer från Nimbus, Öckerö hörnekonferensen här. Vill ni komma och spela på en av våra ungdomskvällar? Då var det 600 personer. Tredje spelningen vi fick, det var på en jättestor samling där det kom 2500 ungdomar i Jönköping. Punkt heter det, om ni känner till några kanske. Ja, men det var verkligen så här: det här är Gud. Och då går det. Och där bröts udden av alla och skam och sånt som var förknippat med min tinnitus. Det kom väldiga välsignelser av att jag vågade gå bara för att jag visste att det är Gud som kallar. Jag ska inte prata så mycket mer nu, men jag tror att Abraham och Isak inte ville vara utan den upplevelsen. Det är min tro. De vill inte gå igenom det igen. Men jag tror att Gud i sin nåd lät dem förstå vad det var de visuellt gjorde där. Som Jesus själv säger: Abraham såg mig. och trodde. Och den där, det där lammet, baggen som hade fastnat med hornet i en törnbuske. Vad hade Jesus på huvudet? En törnkrona. Hornet står för makt. Det är en bild för makt. Det var en kungakrona av törne som Jesus bar där. Jag tror att vi behöver de här texterna för att förstå lite mer av korset. Det som vi bär som ett guldsmycke, det som vi pratar om så gärna. Men vad kände fadern? Och det är en kärlek till dig i det. För han såg frukten av detta. Det var för att försona oss med Gud. Amen.